Vi ska fortsätta med bergspredikan i Matteus evangeliet, Jesu bergspredikan. Detta fantastiska och svåra och stora tal som berör egentligen allt som vi människor möter i livet. Både längtan efter det himmelska, en kontakt med Gud, men också mycket av det mellanmänskliga. Relationer, pengar, konflikter. Allt sådant. I det femte kapitlet, vi befinner oss där och kommer att göra det ett tag framöver, så kommenterar Jesus några delar av den judiska lagen. Och det står att han skärper lagen. Vad innebär det? Jo, men det innebär att han tolkar den på rätt sätt. Därför att det fanns, på hans tid så hade lagen funnits i gott och väl över 1000 år. Och man hade hunnit fundera väldigt mycket. Hur ska man förstå lagen? Hur ska man förstå Guds tilltal till Israels folk? Hur ska man tillämpa det på vardagen egentligen? Och det fanns många åsikter kring detta. Och det kommer vi märka idag också. Vi har hunnit titta på 2 sådana områden hittills som Jesus har talat om. Och han använde ett ganska tydligt mönster när han i det här ganska långa avsnittet kommenterar och tolkar lagen. 3 punkter återkommer. Jesus inleder varje sats med: ni har hört att det blev sagt. Alltså, så här står det i lagen. Och sen säger han: men jag säger er. Och ofta är ju det en kommentar mot hur Jesus uppfattar att man har liksom tagit Guds ord och dragit åt fel håll. Så han säger, men jag säger det, liksom han drar åt rätt håll. Och sen kommer det en tillämpning. De här 3 grejerna återkommer i nästan alla de här bitarna. Ni har hört att det blir sagt, men jag säger det. Och sen en tillämpning, en uppmaning. Det första Jesus säger när han då börjar tolka lagen tar sin utgångspunkt i budet om att inte dräpa. Men sen skruvar Jesus lite igen på det och tillämpar det till att handla om konflikter i stort och hur vi gör när vi hamnar i konflikter. Det andra tar sin utgångspunkt i budet om att inte begå äktenskapsbrott. Men sen tillämpar Jesus det och talar om den inre drivkraft, otyglat sexuellt begär, som är själva grundproblemet. Idag är det dags för nästa passage. 2 verser bara. Och det handlar om skilsmässa och omgifte. Och innan vi läser de verserna så vill jag bara säga så här. Många av de saker som Jesus tar upp i bergspredikan är svåra. Och det är inte bara så att de är svåra för oss som läser idag, utan de var svåra för 2000 år sedan också, när Jesus sa de här orden för första gången. Om man jämför då stycket innan, när Jesus säger, ni har hört att det blir sagt, du ska inte gå äktenskapsbrott, och så säger han att, men jag säger er, begäret är lika farligt. Om man jämför det med det som vi kommer läsa idag om skilsmässa och omgifte, så är det ju 2 otroligt tuffa, allvarliga ämnen. Men det finns en ganska tydlig skillnad som vi måste ha med oss när vi närmar oss det här ämnet. Det Jesus säger innan, det är ju ändå någonting som rör sig kring en människas hjärta och tanke. Och det är alltså någonting som inte är synligt för vem som helst. Det är osynligt. Det kan vara en ganska stark inre brottning. Och Jesus varnar ju tydligt för, låt den i det som ingen annan ser förbli dolt. Då kommer det bli stora problem. Men trots allt så är det osynligt. Det är inte offentligt. Och uppmaningen där var ju liksom att våga öppna upp och prata med någon. Men man får ju själv bestämma. När det gäller skilsmässa så är det motsatta. Skilsmässa är ju ett väldigt offentligt misslyckande. Synligt för alla. När en skilsmässa väl har hänt så vet ju alla om den. Det går inte att gömma sig från den på något sätt. Och det här borde ju mana oss som läser Jesu ord till ödmjukhet, kärlek, barmhärtighet och inte det gatlopp som offentlighet ibland innebär. När saker blir öppna, liksom, att människan misslyckats. Det är ju också så att när vi läser bergspredikan så försöker vi ju framförallt lyssna in var finns evangelium i detta? Alltså Guds goda nyheter om upprättelse, om helande, om befrielse. Var finns evangeliet? Det är vår utgångspunkt, det är det vi letar efter. I var och en av de här svåra frågorna som Jesus tar sig an, så också dagens ämne. Vi läser Matteus 5, verserna 31-32. Det blev sagt, den som vill skilja sig från sin hustru ska ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap. Det första man måste göra när man försöker förstå vad är det Jesus säger, vad är hans poäng, det är ju att fråga sig varför tar han upp detta? Varför tar han upp just det här ämnet på det sätt som han gör? Jesus citerar Mose lag, inte de 10 budorden utan från 5 Mosebokens 24 kapitel. Och det sammanhanget är en lagtext. Ni kan läsa dem. Ni ska inte läsa det nu, jag ska återge 5 Mosebok kapitel 24 vers 1-4. Där står det ungefär så här. Anta att en man väljer att skilja sig från sin fru. Och hon sedan träffar en ny man och de gifter sig. Anta att även det äktenskapet tar slut. Då säger Mose lag, i en sådan situation så får inte kvinnan gå tillbaks till sin första man. Därför att då har hon redan varit tillsammans med en annan. Och exakt innebörden i detta har jag inte läst på. Men det är det som står och det citerar Mose. Men, eller det citerar Jesus. Men det som har hänt med det här budet, som alltså hamnar om vad händer liksom om flera äktenskap spricker. Det som har hänt är att en diskussion har inletts om den giltiga orsaken till skilsmässa. Bara några årtionden innan Jesu tid så fanns det 2 skolor. Shammai och Hillel. 2 olika skolor som läste Moselag, försökte förstå den, tillämpa den på rätt sätt. Väldigt generellt kan man säga att den ena av dem, Shammai, han tolkade lagen väldigt konservativt, bokstavligt. Och den andra, Hillel, han tolkade den ganska liberalt. Och en av de sakerna som de debatterade var just den här frågan. Vad är egentligen en giltig orsak till skilsmässa? Och då sa de så här. Shammai, den konservative, sa det är bara om din hustru har varit otrogen mot dig som du har rätt att skilja dig från henne. Hillel valde en helt annan approach. Han sa så här. Om så din fru bränner maten på spisen då har du rätt att skilja dig från henne. Det är ett giltigt argument. Underförstått, man får skilja sig av nästan vilken anledning som helst. Vidarebränd mat, fullgott. Och det här, den här diskussionen, den finns förmodligen även på Jesu tid. Och med stor sannolikhet är det en anledning till att han också tar upp frågan om äktenskapet, om skilsmässa och om gifte. Formuleringen som vi läste kan ju låta lite märklig. Så här sa Jesus. Men jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne. Vad menar Jesus egentligen med det? Är inte äktenskapet redan brutet i och med att det har blivit en skilsmässa? En möjlig tolkning av, en möjlig förståelse av Jesu ord lägger tonvikten just vid vad det giltiga skälet för en skilsmässa är. Vad är giltigt och vad är inte giltigt? Om det inte är en giltig skilsmässa enligt Mose lag, då är ju mannen och kvinnan fortfarande gifta. Oavsett om de har begärt skilsmässa eller inte. Och om den kvinna som då har blivit lämnad av sin man gifter om sig och det förutsätts att hon kommer att vilja göra det, då begår hon alltså omedvetet äktenskapsbrott genom att gifta sig trots att hon fortfarande enligt lagen är gift med sin första man. Och i det här fallet så lägger Jesus ansvaret på mannen som lämnade kvinnan. Om du lämnar din hustru och det inte finns ett giltigt skäl till det, då kommer du alltså förmå henne att begå äktenskapsbrott omedvetet. För på den här tiden så var det bara mannen som fick skilja sig. Kvinnan fick inte göra det. Det var bara en man som fick initiera en skilsmässa. Och ansvaret läggs på mannen. Tre andra ställen i evangelierna tar upp Jesu kommentarer kring detta. Och vi ska läsa ett av de stycken alldeles strax. Men jag tänkte bara nämna, i Markus det 10:e kapitlet och i Lukas det 16:e kapitlet så tar Jesus också upp frågan om skilsmässa och omgifte. Markus är ett lite längre stycke. Lukas är faktiskt bara en enda vers. Och jag tror till och med att det är det enda Lukas stället som behandlar skilsmässa och omgifte. Där är formuleringen en liten annan. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig. Och då tänkte man att det här ochet var liksom orsaken. Alltså den som skiljer sig för att direkt sedan gifta om sig med en annan. Det var en förståelse av Jesu ord. Alltså den som är i något och sen redan har blicken fäst på något annat och i det sammanhanget lämnar sin fru, begår äktenskapsbrott. Nu har vi tittat på hur ska man förstå Jesu ord liksom rent bokstavligt. Hur ska man förstå liksom, och vad finns det för bakgrund? Och det går väldigt mycket att fokusera just på, ska man säga, de tekniska detaljerna av Jesu lag. Och det var alltså ett pågående samtal på den här tiden. Liksom, var går gränsen? Vad är tillåten och vad är ogiltig skilsmässa? Man försökte liksom ringa in exakt var. Vad finns det för giltiga orsaker? Vad finns det för ogiltiga orsaker? Men man kan ju fråga sig när det gäller detta. Är det det som är huvudfrågan? Eller är huvudfrågan en annan? Vi ska gå till Matteus 19 kapitel. Jesus blir nämligen konfronterad på just den här punkten. Vi läser Matteus 19, verserna 3-10. Några fariseer kom fram till honom för att sätta honom på prov och frågade: är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? Han svarade: har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och han fortsatte: därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två ska bli ett. De är inte längre två, utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. De frågade: varför har i så fall Mose bestämt att mannen ska skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig? Han svarade: därför att ni är så förstockade till att Mose är att skiljas från era hustrur. När från början var det inte så. Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare. Lärjungarna sa: om mannens ställning till hustrun är sådan, är det bäst att inte gifta sig. Här får Jesus en direkt fråga Och den verkar ju återspegla just den rådande debatten. Jesus, hur är det? Vilken sida väljer du? Väljer du Shammais sida eller väljer du Hillels sida? När är det egentligen tillåtet att skilja sig? Vad säger du? Och det Jesus gör är att han inte svarar på frågan, inte direkt i alla fall. Han breddar perspektivet. Vad är det viktigaste? Den giltiga orsaken eller hur man ser på äktenskapet? Och Jesus ger ett svar där han citerar första Moseboken. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de två ska bli ett. Jesus poängterar, äktenskapet är en gudagiven gåva. Det är någonting som händer där Gud själv sammanfogar man och kvinna. Äktenskapet är något stort, det är någonting fantastiskt. Jesus flyttar fokuset i den fråga som de ställer till honom för att sätta honom på prov. Men fariserna ger sig inte, de börjar citera Moselag. Men varför står det så här då? Det står ju i Moselag att man får. Hur ser du på det, Jesus? Och då svarar Jesus på ett ganska typiskt Jesus-sätt. Det står så här för att ni är så förstockade. Det vill säga, ni har hårda hjärtan. Ni har fokuserat på helt fel sak. Ni missar den stora poängen. Även bland profeterna i Gamla testamentet så kommer den här frågan faktiskt upp. Vi ska läsa några verser ifrån Malakis andra kapitel. Verserna 14 till 16. Då säger ni, varför? Därför att Herren var vittne vid föreningen mellan dig och din ungdomshustru som du är trolös mot, trots er gemenskap och ert äktenskapsförbund. Var inte trolös mot din ungdomshustru. Den som åsidosätter sin hustru och skiljer sig från henne, säger Herren Israels Gud. Han fläckar sig med orättfärdighet, säger Herren Sebaot. För er egen skull, var på er vakt, var inte trolösa. Varför skickar Gud en profet till att kommentera detta? Jo, men för att det var ett problem. Det är det som Jesus säger, att visst, Mose inkluderade den här klausulen för att ni är förstockade, ni har hålla hjärtan. Och Gud skickar Malaki och säger att det här är ett problem. Det som Gud har skapat, det åsidosätter ni, detta fantastiska förbund. Det fanns en återkommande problematik. Malaki är ju den profet som ligger närmast Nya testamentet. Från Malakis ord till Jesu konfrontation kanske det har gått 300-400 år, vilket är ju för sig ganska många år, men ändå relativt nära i tid. Det fanns en diskussion kring detta. Vad är det alltså Jesus säger i den här ganska brännande frågan? Jo, men utifrån det här samtalet i Matteus 19 så kan man ju konstatera att Jesus säger två saker. För det första, han fokuserar på grundfrågan. Äktenskapet i sig. Som någonting som Gud har skapat, någonting som Gud har gett för att det ska bli till glädje för människor. Men det är också så att han stärker kvinnans position. På den tiden var det ju så att kvinnan fick inte skilja sig av någon som helst anledning. Hon var helt utlämnad till mannen. Och lite beroende på hur då mannen tolkade, om han gick efter samma eller Hillels linje, så kunde hon ju bli lämnad på ganska lösa grunder. Och på den tiden så var det ju så att då hamnade kvinnan i en lose-lose situation. Antingen leva ensam, utan socialt skyddsnät, utan mannens inkomst. Eller gifta om sig och i mångas ögon då bli betraktad som äktenskapsbryterska. Och det är som att Jesus säger att ni får inte lämna era fruar av vilken anledning som helst. Och han säger det rakt in i ett sammanhang där detta förmodligen förekom. Och med tanke på det så blir ju lärjungarna kommenterar ju detta i den tionde versen. Och man kan ju tänka bara så här, nej, vad säger de? mansgrisvarning. Lärjungarnas kommentar på Jesu hela resonemang om äktenskapets vara eller inte är ju: om mannens ställning till hustrun är sådan, är det bäst att inte gifta sig. Om vi inte får behandla kvinnor hur som helst, hur tänkte de där? Vi återvänder till Bergspredikan och det femte kapitlet. Det finns nämligen en liten egendomlighet i stycket som vi läste. Jag sa ju tidigare att mönstret som Jesus använder när han tolkar lagen är ju att han säger: ni har hört att det blir sagt, men jag säger er. Och sen ger han en tillämpning, en uppmaning: gör så här. Men det gör han inte här. Ni har hört att det blir sagt: den som vill skilja sig från sin hustru ska ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap. Punkt. Och sen går Jesus vidare till nästa fråga. Det saknas någonting. Och varför vet vi inte riktigt. Man kan undra, är det här enda stället i Bergspredikan där Jesus gör så, att han inte har någon tillämpning? Är det för att det är en så absolut självklar fråga så räcker liksom att han bara: så här står det i lagen. End of discussion. Eller? Det här har jag faktiskt själv inte märke till när jag förberedde mig, utan jag hittade en bok. Vilken tur att det finns bra böcker som kan hjälpa en att liksom... Och jag bara, oj, just det. Vid fyra tillfällen i evangelierna, Matteus 5 och 19, Markus 10 och Lukas 16, så undervisas det just om skilsmässa och omgifte. Men i resten av Nya testamentet så är det bara ett enda tillfälle där frågan dyker upp. Och det är första Korintierbrevets 7 kapitel, verserna 10-11. Och verserna där, de ingår i ett längre stycke där Paulus svarar på en församlingsfrågor om celibat, om äktenskap, om relationer. Ett antal olika frågor. Liksom, hur är det? Vad gäller det liksom i den situationen och i den situationen? Och Paulus har liksom som en frågespalt där han svarar på den här församlingens frågor. Låt oss läsa vad han säger. Första Korintierbrevet kapitel 7, verserna 10-11. De gifta ger jag denna föreskrift, som inte är min utan Herrens. En hustru får inte lämna sin man, men gör hon det ändå ska hon förbli ogift eller försona sig med mannen. Och en man får inte skilja sig från sin hustru. Det här är skrivet till en grekisk, alltså en icke-judisk församling. Det kan förklara varför det plötsligt handlar om en kvinna som får lämna en relation. I judisk kontext så fick ju inte kvinnan göra det. Det var bara mannen som kunde göra det. Men här är det kvinnan som kan lämna också. Och vi får en tillämpning. Paulus citerar att så här har Herren sagt. Det vill säga, det här har Jesus sagt i den här frågan. Det gör han inte så ofta, men i det här sammanhanget kan man märka att i bara versen efter så säger han att nu kommer jag säga någonting som är mitt råd. Det här har inte Jesus sagt, det här är liksom mitt råd. Men i den här frågan säger jag, det här är Herrens, alltså Jesu befallning. Och det är ett citat som inte dyker upp någonstans i evangelierna. Så det var förmodligen en muntlig tradition att så här har Jesus sagt. Och vi får tillämpningen. En hustru får inte lämna sin man. Men gör hon det ändå, ska hon förbli ogift eller försona sig med mannen. Och en man får inte skilja sig från sin hustru. Det finns tillfällen, både för 2000 år sedan och för 3000 år sedan. Och idag. I denna värld som vi vet är märkt av trasighet och synd på olika sätt. Där skilsmässa är det minst onda alternativet. Det finns sådana tillfällen. Ett av de fall som nämndes i just Matteus evangeliet var ju otukt, otrohet. Men likadant idag, och det här har ju blivit aktualiserat i den här dokumentären som har gått på SVT. Misshandel, psykisk eller fysisk. Alltså det finns tillfällen då skilsmässa är det minst onda alternativet. Och där en relation ska avslutas. Det finns sådana tillfällen. Och det finns äktenskap som inte kan räddas. Men ibland så låter vi det som är undantag från regeln bli en ny regel, en ny norm. Jag tror att vi alla är medvetna om att i den värld vi lever i, den kultur vi lever i, så är det ett stort problem med separationer och skilsmässa. Relationer som tar skada på olika sätt. Och det blir väldigt tragiska konsekvenser av det. Jag tror väldigt få människor skiljer sig lättvindigt. Oavsett man går i kyrkan eller inte, så tror jag väldigt få människor väljer att göra det. Men kanske är det så att vi hamnat i en situation där man tänker liksom att den enda utvägen till det som vi står i just nu är just skilsmässa. Det finns ju sådana situationer helt tydligt. Och sen finns det sådana situationer där man tänker att det här kanske är den enda utvägen. Skilsmässa, jag nämnde det inledningsvis. Det är så synligt misslyckande. Och därför så kan det ju föranleda kommentarer och åsikter och fördomar på olika sätt. Och även i kyrkan så är ju skilsmässigt så synligt misslyckande. Om man ser då ur ett kristet perspektiv, hur ska man tänka kring detta? När det händer, för det händer ibland. Då kan man ju tänka på Jesus som säger de här orden. Alltså, var finns evangeliet i det Jesus säger? Var finns öppningen? Hur mötte människor Jesus med det här problemet? Hur mötte Jesus människor som hade det här problemet? Förra predikan så tittade vi på hur Jesus möter två kvinnor som blir anklagade för just detta. Och han går inte dit och örfilar dem och går därifrån. Utan han upprättar ju dem. Han ser på dem med kärlek. Och i termer av misslyckanden så är ju kristen tro unik. För att vi läser om Gud själv som har utsatt sig för det största misslyckandet av dem alla, nämligen döden på ett kors. Som inte är rädd för skam eller svaghet eller någonting sånt, utan som har tagit det på sig själv. Jesus riktar undervisningen i bergspredikan till de som vill följa honom. Och på område efter område så visar han att det finns ett annat sätt att leva. Kring konflikter. Kring sexualitet. Vi kommer återkomma till det förmodligen i höst. Jesu undervisning om pengar. Den är jättesvår och jättebra. Men han säger att det finns ett annat sätt att leva. Så också här. Det finns hopp för sargade äktenskap. Tillämpningen som vi läser i 1 Korinthierbrevet 7, varför det står på just det stället och inte i Matteus 5 vet vi inte. Men Jesus pratar om försoningen som en möjlighet. Nej, det går inte att försona sig alltid. Men den öppningen, den möjlighet finns. Det är inte så att problem i en relation oundvikligen måste sluta i att relationen går sönder. Det finns en öppning. Det finns hopp för sargade äktenskap. Det finns hopp för kämpande äktenskap också. Varför då? Jo, men för att äktenskapet är ju instiftat av Gud själv. Det är en gåva som Gud vill. Gud vill att det ska bli något fint, någonting som lyckas. Vilka förutsättningar finns då för när en relation går att rädda och inte går att rädda? Det är ingen definition som man kan göra på det här sättet. Därför att då hamnar man ju så lätt i det som samtalet på Jesu tid hade kommit att handla om. Liksom, exakt var går gränsen? Vad är giltigt? Vad är inte giltigt? Vad är tillåtet? Vad är inte tillåtet? Det går inte att göra den gränsdragningen på det här sättet. Utan det är någonting som de som känner att nu kämpar vi, eller till och med när det har gått sönder, måste få söka i det själavårdade samtalet. Och vägen dit kan vara otroligt tuff. Men som sagt, Jesus är ju den som har tagit på sig själv det största av alla misslyckanden. Helt utan att tänka på vad ska folk tycka? Vad ska folk tro? Men han är också den som är uppståndelsen och livet. Han har uppstått, och det står ju också i Bibeln att den kraft som Gud använder för att uppväcka Jesus från de döda, den vilar hos er, alltså den kristna församlingen. Jag tänker, det kan också gälla det här området. Det finns hopp och det finns möjlighet från Gud att laga det som man själv tänker att det här går inte att laga. Till sist en fråga. Hur hanterar vi som församling detta? För vi är ju en familj. Hur gör vi? Galaterbrevet 6:2. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag, står det där. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Så vi är inte ensamma. Borde inte vara ensamma. Vare sig på området äktenskap och skilsmässa eller på någonting annat av det Jesus tar upp. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för ditt ord. Tack för att du genom ditt liv och det du sa visade att du inte var rädd för de svåra frågorna. Och du varken var rädd då eller är rädd idag för det som vi andra kan tycka är skamligt, jobbigt, kanske ibland omöjligt. Tack för att du i frågan om skilsmässa och relationsval eller inte visade på grundtanken, nämligen att äktenskapet är någonting givet av Gud. Någonting vackert. Och du var också medveten på att det kunde ta slut. Tack Jesus för att vi får komma till dig precis med det som vi bär på i våra liv. Vi behöver inte skämmas inför dig. Vi får sträva efter den ordning som du har gett oss människor. Ibland utmanar den oss. Men tack för att när vi misslyckas på olika sätt så får vi finna nåd hos dig och kärlek hos dig och upprättelse. Herre, jag ber dig om välsignelse och beskydd över relationer idag. Du skulle få plats både med vishet, med barmhärtighet, med upprättelse. Och att var och en som tror på dig och följer dig skulle få vara salt och ljus även på denna punkt. Att vi kan visa vänner och bekanta att att det finns en annan väg. Och den är hoppfull. Tack för ditt ord. Amen.